Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Hallå och välkomna tillbaka till Room Service. En liten surprispodd utan någon som helst trailer eller påa eller någonting. Jag fick lite feeling nämligen häromdagen. Jag satt och researchade en grej för mig själv och så bara, det här skulle jag ju kunna prata lite om. Först började jag skriva. Jag tänkte skriva ett inlägg till Alex Room Service Facebook-sida. Men sen blev det inlägget väldigt långt och ännu längre och ytterligare lite längre, så tänkte jag, nej, mycket roligare att prata. Efter detta så dök det upp en grej i mitt flöde, så att det jag först har tänkt prata om kommer snart. Men och ni som då hellre vill lyssna på något lite matnyttigt och kanske lite vettigt, ni kan spola fram lite här, för det dök upp en grej i mitt flöde för några månader sedan som min kära vän och broder Carl Linnaeus skickade till mig, att och som Mattias Lindeblad hade rotat fram ur sina gamla okej-gömmor. Det är nämligen så här att när jag var 12 år 1989 så skickade jag in en liten annons till tidningen Okej och deras Popswap. Man kunde alltså skriva in till en slags köp- och säljavdelning i Okej. Och jag önskade då köpa Kiss piratskivor, för det hade jag precis fått nys om att det fanns tack vare boken Still on Fire som kom bara året innan. Och jag ville även ha kontakt med personer som såg Kiss den 17/9/88, det vill säga Stockholmsspelningen. Varför jag nu bad om att få kontakt med just personer som hade sett Kiss i Stockholm är ju lite obegripligt, eftersom jag själv såg dem i Köpenhamn 2 dagar innan, den 15 september, och eftersom de dessutom spelade i Göteborg den 16 september. Och varför då förbjuda en hel kundkategori att höra av sig? Mycket konstigt. Jag har inget svar. Jag visste om att jag hade skrivit så, men jag har fortfarande inget svar på varför jag skrev så. Jag hette dessutom Trygg på den tiden, och den som tycker sånt här är spännande kan ju gå in och kika då i julinumret av Okej 1989. Jag har letat efter det här numret i många år, eftersom jag inte riktigt visste hur annonsen såg ut. Jag skulle vilja se hur den såg ut, för det var mycket som hände tack vare den. Och jag har aldrig hittat den, och så visar sig att jag har haft numret hela tiden, men jag har inte tittat tillräckligt noga. Det är en väldigt liten och oansenlig annons av Alex Trygg på Traktörsgatan i Helsingborg, med ett felaktigt telefonnummer, eftersom jag skrev både läsligt och korrekt redan på den tiden. Men att vara 12 år och sätta in en liten sån annons utan att vara förberedd på vad som ska hända, det var spännande. Det fanns inget sätt för mig att veta alls att jag skulle få så fruktansvärt mycket svar som jag fick. Inte bara då ifrån presumtiva brevvänner, det blev några stycken. Framförallt min älskade vän Carl Linnaeus, som 27 år senare fortfarande finns i mitt liv. Och nu mer än någonsin, tänkte jag säga. Och det är jag väldigt tacksam för varje dag. Men jag minns en Anders i, nu säger jag det på skånska, Åkers styckebruk. Jag tror det heter Åkers styckebruk eller något sånt egentligen. Men jag minns en Anders där, jag minns en Anders i Örebro. Jag minns en Jonas i Åhus. Jonas, ja det var nog Jonas. En Linda uppe i Bengtsfors. Eller var det Bergforsen? Ja, det är väl samma sak egentligen. Det spelar ingen roll. Jag minns en massa brevvänner där. Jag minns framförallt roliga brev där en stor del av tiden gick åt att försöka trumfa varandra i hur många knappar man hade, tygmärken man hade eller annat. För att det var ju det man hade att tävla med. Det var ju ingen av oss i den åldern som hade The Originals eller sett bandet 44 gånger på 3 kontinenter och så vidare. Det fanns ju inte på kartan. Så det var knappar, hur många okej-bilder har du? Jag har 17 stycken, jag har 19 och sådana. Jag har klippt ut någonting från Hemmets Journal också, så jag vann. Det var en jäkligt rolig tid. Men det som hände utöver alla de här fantastiska brevvännerna, och jag hoppas att ni alla mår bra och har hälsan i behåll, det var att jag fick en massa listor. Listor på inspelningar med bandet Jag sökte ju piratskivor eftersom det hade jag lärt mig att det fanns. Men att det fanns folk som bytte kassettband med Kiss var helt obegripligt. Och så en lista kom från Mikael i Forshaga. Hoppas du har det bra. Och på den listan, inte nog med att jag såg att han hade Wicked Lester då, som för mig var en liten helig gral, även om den fanns på pirat-LP också. Han hade Köpenhamn 88 på kassett. Och där var ju jag. Hur kunde han möjligen ha fått tag i den spelningen och ha den på kassett? Det här tedde sig för mig fullkomligt obegripligt. Och jag kontaktade honom och jag köpte kassetter av honom. Sen köpte jag från andra. Det var många som hörde av sig. Svenne i Norrköping. Johan och Christer. Som på något sätt samlade ihop eller någonting. Men det var nu Christer i Skara jag hade mest kontakt med. Många andra människor, och så då självklart Kiss Army-gubbarna som jag redan hade lite kontakt med, eftersom jag hade gått med i Kiss Army International, och Niklas och Rickard då höll igång den svenska översättningen av den tidningen. Men att få tag i sådana här live-kassetter, det var verkligen en ögonöppnare för mig, att okej, det finns piratskivor först och där är det konsertinspelningar, men sen finns det kassetter som aldrig har blivit skiva men som finns ändå, och då finns det fler konserter att få tag i. Fruktansvärt konstigt. Så en halv miljon byte genom åren, kassetter skickades över hela världen, samt, och det här kan jag inte nog poängtera i denna dag 2016, en gryende insikt om att ta aldrig någonting för givet. För hur många av er har inte beställt kassetten Fillmore East 740108 och har den kvar i er lista som Fillmore East? Men nu, idag vet vi. Idag är jag lycklig ägare till alla kända inspelningar med Kiss mellan åren 1973 och 1984. Kanske 85 också. Möjligen saknar jag en. Jag är även ägare till ganska många okända och ocirkulerade inspelningar med bandet Kiss 73-84. Och därför vet jag att Fillmore East inte är inspelad, eller i alla fall inte ute i gängse cirkulation. Det visste vi inte då. Men grejen var att man researchade inte på samma sätt då heller, utan man fick en tape och så lyssnade man, ja, där är Juice och Strutter och sånt, och så tänkte man inte mer på det. Men om man hade satt sig ner och börjat jämföra den här tapen från Fillmore East med de andra man hade, Detroit till exempel, så hade det visat sig att det var ju samma inspelning. Hur många av er har inte Atlanta 740622 i er lista? Den är inte inspelad. Det finns ingen som helst känd inspelning från den konserten. Troligtvis är även det en missdaterad version av Detroit 74. Så jag lärde mig efter ett tag, inte tidigt, för jag gick på alla de här nitarna själv. Memphis 76, augusti, eller juli, fast de inte spelade. Vem har inte den, 20 minuter lång? Och såklart den klassiska Shannon's Pub 1973. Vilket ju är intressant, för att man hör ju att det är Paul som sjunger och de kör Strutter, men ingenting av det låter ju som Kiss vad gäller musiken. Men man ville ju det skulle vara sant. Shannon's Pub 73 är för övrigt ett tjejband som spelar kvällen, samma kväll som Kiss spelade i San Juan, Puerto Rico 27 januari 1986. Så gick Paul ut på kvällen efter Kiss-spelningen och hamnade på en pub och där var ett coverband och det var tjejer, och han blev bjuden ut på att köra Strutter. Där har ni Shannon's Pub 73. Skit i det. Det var väldigt spännande då att man sakta men säkert fick man börja fundera lite på det här med källor och kan det här verkligen stämma. Och jag nämnde detta i samband med att jag visade en film i Trollhättan nu senast som heter Long Beach 74, till och med på Kiss officiella Kissology-släpp, men det är inte Long Beach 74 utan filmen är gjord i Detroit 2 månader senare, vilket går att ta reda på om man ger sig attan på det och vet och är intresserad och framförallt ger sig in i researchen utan att tro sig redan ha svaret. För att man kan lätt bli förblindad att, ja men jag vet redan att det är så här, men nu ska jag bara hitta bevis som stärker min tes. Det är lite fel sätt att ge sig in i, för att då är man kanske inte lika öppen för att det inte är som man trodde. En kille skrev till mig för många år sedan, vi diskuterade datumen på de tre kvällarna i Detroit 76, och då sa han till mig att Detroit 76 01:25, Detta är 76.01.25. Detta vet man och kan ej diskuteras. Det kan man visst. Nu pekar allting vi vet. Alla de 987 fotografierna jag har från de tre spelningarna i Detroit. Alla de tre kända tv-filmningarna. Plus den okända privatfilmen som finns ifrån första kvällen. Allt det pekar på att det som vi kallar för den 25 i första 76 med Ladies in Waiting faktiskt är den 25 i första 76. Men jag kan ändå diskutera det. Jag är beredd att ändra mig om någon kommer med handfast fakta att här har jag ett tydligt och klart bevis för att det här är andra kvällen, till exempel. Man kan alltid diskutera, och man ska diskutera och ifrågasätta, annars kommer man aldrig framåt. Kiss är ju unika på den världen att de har fans som engagerar sig väldigt mycket. Nu släpps det snart en Black Sabbath-box, om en Paranoid Deluxe-box med lite grejer i. Och där får vi bland annat för första gången den videon ifrån Bryssel 1970. Det är ju den kända Paris-videon, men den har ju aldrig varit inspelad i Paris. Men vi trodde ju på det så hårt och intensivt att det var Olympia i Paris fast det såg ut som Visegrenskolans aula. Därför att någon sa det någon gång. Och för att där står backstage när man filmar så står det Ne parfumier, rök inte på franska. Och då tyckte någon, ja men då måste det vara Paris. För att det är på franska. Men det finns franska i andra länder också. Och den är inspelad i Bryssel på Teater 341, tror jag den heter. Och efter många herrans officiella släpp där Black Sabbath själva har kallat denna för Paris. Så kommer det nu, tack vare de fina människorna på Rhino Records. En box med Paranoid Deluxe där vi äntligen får det korrekta datumet och den förhoppningsvis korrekta arenan. Jag har inte sett liner notesen ännu. Trevligt att även officiella skivbolag och stora artister kan ändra sig om de får korrekt information. Så det var det här jag hängde upp mig lite på. Jag tittade tillbaka lite på vem jag var då 1989 när jag satte in den här annonsen. Och jag gladdes åt att jag minns vem jag var. Och jag minns hur mycket jag visste om Kiss. Och jag minns hur lite jag visste, visade det sig efterhand. Så jag minns framförallt vem jag önskade att jag skulle bli en gång i tiden. Jag hade många idoler, självklart bandet, men även folk runt bandet som var till synes allvetande. Och det har ju blivit bra. Jag är fortfarande intresserad och jag tycker fortfarande det är roligt att fördjupa mig i smala grejer i deras historia. Och att försöka ibland då räta ut en myt eller två. Så att alla ni som har Atlanta 740622 i er kassettbandslista, ni kan stryka datumet så kan ni lyssna på den, så hör ni ju om Paul säger Detroit eller Long Beach, för då vet ni vilken av de två spelningarna det är, för jag tror inte det är någon annan. Det brukar vara Detroit i en väldigt dålig kvalitet. Nåväl, det var ju ett långt litet intro, så alla ni som spolade förbi, välkomna tillbaka. Ni har inte missat mycket, det kan jag inte påstå. Men det jag egentligen tänkte prata om, det var en favoritlåt. Och jakten på densamma. Det är så här att ända sedan barnsben där, 10-årsåldern, så har jag haft favoritlåtar precis som ni har. Och en av dem är Let Me Know. Låten som Paul då presenterade för Gina, de träffades första gången hemma hos Stephen Cornell, fast den heter Sunday Driver och, vågar jag gissa, var ganska annorlunda. Men det är en av mina absoluta favoritlåtar. Spelades ju såklart in till första plattan, och när man då började samla kassettbootlegs så hade det ju varit lite fräckt om den dök upp på några sådana, men den var ju aldrig med. Eller jo, den var med på en inspelning, nyårsafton 73, 12.31. Där var Let Me Know med, och den var lite längre där än vad den var på studioversionen, eftersom de hade en liten sån här sing-along-grej i slutet och solot var dubbelt så långt. Det är ju en klassisk Kiss-grej att på studioskiva ha ett solo som är, låt säga, 4 eller 8 takter och sen live så dubblar man det. Och det, så har de ju kört. Ja, nästan ända fram till idag. Jag vet inte om de gör det med monsterlåtarna, för där har jag inte brytt mig om att kolla. Men ända fram till 80-talet med Exciter och Lick It Up ska vi inte tala om. Det är ju inget solo alls på skivan, men live blev det solo. Ja. De har ju jobbat så väldigt mycket. Strama upp låtarna på platta och live låta dem bli lite fluffigare. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det tycker jag, jag har inga åsikter i en deras riktning. Jag tycker om Let Me Know i studioversion väldigt, väldigt mycket. Jag älskar trumspelet i den. Och jag tycker om Let Me Know i live-version, för det är ju nästan, inte riktigt, men nästan som en liten precursor till Rock'n'Roll All Night. Med det här Call and Response i slutet. Nyårsafton 73, det var då vi fick Let Me Know, och det var den vi fick leva med länge. Att så lät låten live. Men i början av 90-talet dök upp en kassett som hette, beroende på vem man fick den av, så hette den Washington 74 eller Spokane 74. Spokane är då en stad som ligger i delstaten Washington. Men oavsett vad du har i din lista så kommer inspelningen från Washington DC. Alltså huvudstaden är The Bayou, en liten, liten klubb som framförallt var mest känd för jazzspelningar. Betydligt tidigare än 70-talet. Och där spelade Kiss två konserter samma kväll, den 25 mars 1974. Och där är inte bara Acrobat med, eller som vi kallade den då, Love Theme from Kiss och Much Too Young, två låtar, men den heter ju Acrobat egentligen. Utan där är även Let Me Know med, i sin andra version någonsin på kassetter för oss bootlegsamlare. Hyggligt ljud på den här gamla inspelningen och jättekul att höra Let Me Know igen. Sen dröjer det hur länge som helst. Om den här tejpen kom i början av 90-talet så kom det en CD i slutet på 90-talet. Möjligen mitten, men jag tror det var slutet av 90-talet. Vad ska vi säga? Var fick jag den? Jag fick den när jag bodde där. Ja, det kan vara mitten också. CD:n hette Live in Hell. Och då 7 miljoner andra versioner. Men just den som jag fick tag i hette Live in Hell. Cleveland 1975. Det var en mixerbordsinspelning, lite konstigt, för den hade man inte känt till innan, möjligen på någon kassett, men den var ändå svår att få tag i. Men det visar sig att King Biscuit, det här fina radiobolaget som har gett oss så mycket fint genom åren, de spelade in Kiss, eller jag misstänker att de inte spelade in detta själva. Jag misstänker att de fick de här tejperna av Kiss eller av Eddie Kramer eller av skivbolaget, därför att det är ju Alive-inspelningarna vi hör. 5 låtar, 22 minuter, Heart of the Hell, Firehouse, Black Diamond, Rock and Roll Night och Let Me Know. Hör och häpna. Grejen är att de är väldigt omixade. De är dubbade, det hör man, för man hör ett nyinspelat Ace-solo i någon av låtarna och långt under där hör man alltså originalsolo också. Samtidigt så hör man en klassisk grej som Oh yeah, so let's rock and roll all night and party every day. Det är mellansnacket med. Så de här 5 låtarna är inspelade i Wildwood och Cleveland, inte bara Cleveland. Datumen varierade i listorna på den tiden, det var både mars och juni, men det är alltså framförallt Cleveland i juni, den 21 juni. Där får vi Let Me Know är inspelad där. Och sen har vi Wildwood, då vet vi för att vi har ju en bootleg från Wildwood i juli. Där vi hör introt till Heart of the Hell, men vi hör inte själva låten för den är inte med på tejpen. Men den är ju med här och då hör man att det är samma version. Och där hade vi Cleveland då, juni 75, har vi ytterligare en version av Let Me Know. En väldigt fräck version, jag gillar den oerhört mycket. Men då blev det lite, för nu då i mitten av 90-talet har vi ändå börjat få tag i San Francisco 75 och Detroit 76 kvällarna och sådär. Och Let Me Know är ju inte med på någon av dem. Så varför dök den upp där? Och den lilla konspiratorn i mig redan på den tiden som hade börjat fundera lite kring Alive 1 och Alive 2 och dess live eller icke-live vara började ju fundera på är det en soundcheck eller är det en studioinspelning på Let Me Know? Men svaret gick ju aldrig att få, för det fanns ju ingen bootleg-inspelning på Cleveland tyvärr, utan det var bara varför skulle de köra Let Me Know där plötsligt? Men det här är ju Kiss 70-tal och även om de tidigt blev väldigt strama med låtlistan så får man väl ändå ge dem the benefit of the doubt. Så vi lämnar Cleveland där här och har nu 3 live-versioner. Nyårsafton 73, Washington 74 och Cleveland 75. Och det är ju ändå, det är ju trevligt, för det är tydligen en ovanlig låt. Det får man ju säga. Men det måste ju finnas mer, eller hur? Ja, det måste det såklart. Och det första som händer är att Kiss släpper sin superstora superbox med 5 CD-skivor i 2001. Eller 2, någonstans där. 2001 är det. Den här superstora superboxen med 5 CD-skivor innehåller 4 CD-skivor med tidigare utgivet material. Och en CD-skiva om man samlar ihop precis allting, inklusive den tråkiga remixen på Forever, då lyckas man fylla en 80 minuters CD med för den tiden halv outgivet material. För Wicked Lester-låtarna fanns ute sen innan, även om det var andra mixar. Låtarna från första Kiss-demon hade funnits ut i tiotusentals år. Men vi fick en låt från The Daisy 73 på Acrobat, och vi fick några låtar som ingen kände till, inte ens de mest härdade Kiss-kännarna. En Bell Sound pre-production demo, skulle man säga. Att när Kiss blev signade för att spela in en skiva, då gick de in i Bell Sound och spelade in en hög med låtar som de inte hade inspelade sedan innan. Först så ryktades det att de spelade in alla låtar de hade i sin repertoar. Men sanningen är en annan, att de tog alla låtarna som de inte hade från The Daisy och så vidare, spelade de in på Bell Sound för att Kenny Kerner och Richie Wyss då skulle få lyssna och fundera lite, vad kan vi göra med det här? Där har vi då en version av Let Me Know. Från september antagligen, eller möjligen, jag kommer att fundera kring detta snart, men snarare är det tidigt oktober som de är inne och spelar in detta. Och där spelar de alltså in Let Me Know, komplett version som sen Kenny Kerner och Richie Wyss bestämmer sig för att strama ut på. Korta ner en liten smula. Det var ju jäkligt fräckt, för det var ju en grej som ingen kände till, och toppkvalitet på ljudet och stökigt band. Jag gillar när Kiss är stökiga. Precis efter att den här boxen kom, superboxen med de 5 CD-skivorna, så kom även boken Kiss Alive Forever. Och där har vi mycket, den har vi mycket att tacka för, såklart. Framförallt så listar den setlisten på The Daisy. The Daisy-inspelningen som man länge trodde var augusti. Men som, om man då lyssnar, så hör man att Paul nämner Unwed Father's Day som att man inte får glömma den, och den inföll i juni. Och då gick det att härleda spelningen till ett av 2 datum i juni. Jättetrevligt och spännande låtlista såg man ju där, och tänker man någonsin kunde få höra den, hur himmel och pannkaka. Och där är Let Me Know med igen, det var ju väldigt, väldigt skoj såklart. Men ingen hade ju hört den. Alla hade bara sett listan på låtar. Så att det får man ju, ja, det får man ju ha som man vill. Eller om man inte kan, om man har det bredvid. Sen kommer vi då framåt i tiden. 2004 gör jag en intervju med Bill O'Coin i Stockholm när han är där på Kiss Expo. Och han nämner att han har hittat en video från The Coventry. Jag trillade av stolen 3 gånger och sen satte jag mig upp igen och så pratade vi vidare. 2 år senare fick vi se en låt från The Coventry när man släppte Kiss-DVD-boxen Kissology. De tyckte det räckte med en låt för att det var ju så dålig kvalitet. Men vad de inte hade fattat var att vi samlare hade ju allt andra de släppte innan. Vi hade ju liksom Tokyo 77, även om det var bra kvalitet på den. Men vi hade ju bättre kvalitet på San Francisco 75 och Detroit 76. Så de där använde de ju sig av Friday Lives gamla bootlegs, inte av sina egna originalbeta-tejper som de använde till Kiss Exposed. Så när vi fick se en låt från Coventry så var det ju bara, var i helvete är resten? Det är ju det här vi vill se, det är ju detta ni ska släppa. Så när Kissology 3 kom längre fram 2007, och de dessutom hade då, så att säga, tömt ut sitt lager på gamla inspelningar. Nu skulle man sälja en hel DVD-box på grejer från Hot in the Shade, Revenge och Reunion-turnén och sånt. De fattar ju där att okej, vi måste ju ha med någonting för att folk ska köpa detta. Och då slänger de med hela The Coventry. Tyvärr med väldigt, vad heter det, redigerad bild. Man har stärkt upp det svarta och vitat det vita så det ser nästan lite tecknat ut. Originalbeta-tejpen på The Coventry är mycket, mycket finare, mycket naturligare i sin återgivning av bandmedlemmarna. Kan jag berätta. Jag har den rullen och den är väldigt, väldigt fin. Så det är synd att de kände att jo, men det här måste vi göra. Men det gjorde de på alla de här konsertfilmerna. Så att man kan ju knappt titta på Tokyo 77 även om man säger att kvaliteten är bra eftersom den är så fruktansvärt mörk. Så det är knappt någonting på skärm. Det är synd. Men det får vara en annan podd en annan gång. Där fick vi i alla fall hela The Coventry. Och vad får vi på The Coventry. Vi får Let Me Know på video för första gången. Alltså, nog för att det var fräckt att se hela Coventry, och nog för att jag har sett den fler gånger än jag är villig att erkänna. Men det som är absolut roligast på den filmen är Let Me Know och fjärde versen i 100,000 Years. För det är fortfarande pubkiss, det är fortfarande The Daisy Kiss som står på den scenen. Även om de nu är uppstramade och plattan är inspelad, men de låter fortfarande som en blandning mellan The Daisy-inspelningen från juni och det som sen skulle bli standardkiss från typ våren 74 framåt. De har fortfarande inte polerat bort baren, ölen, svetten. Och det här gör de inte på många år, men det går fort sen att fastna i en form, som det heter. Så det här är fortfarande barkiss som står på Coventry och kör Let Me Know. Och det är, alltså jag är så lycklig över den inspelningen, så jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Hälsingland. Snacka om att döda chillinggänget, skämt där. Jätteroligt på alla sätt och vis. Och nu har vi fem inspelningar av Let Me Know. Blir det väl 1, 2, 3, 4, 5. Jajamensan, jag räknade rätt. Och nu tar det ju fart på ett sätt som man aldrig hade vågat hoppas på några år tidigare. Det som händer i min värld är att jag någon gång 2000, kan det vara, 12, 11, 12, blir kontaktad och får tillgång till och möjlighet att lyssna på The Daisy. Det var väldigt roligt. Jag minns fortfarande, jag ställde klockan på 4 på morgonen. För jag hade räknat på ungefär när jag skulle få länken. Gick upp och satte mig med hörlurar och fick lov att ta del av The Daisy. Samtidigt så dök det upp en tape som hette Rehearsal at Letang's. Den har också förändrats. Paperwork som vi har berättar att det är inte Letang's där de gjorde en sån här showcase-spelning, utan det här är 10 East 23rd Street. Lokalen, inte bandet. Det är alltså replokalen. I replokalen gjordes en inspelning av Eddie Solen på en halvtimme ungefär. Och den replokalsinspelningen, alltså när man då precis har lyssnat på The Daisy och fått Life in the Woods för första gången, fått den här fantastiska versionen av Acrobat och Let Me Know och Nothing to Lose, så får vi en replokalstape också. Eller vi. Jag fick en replokalstape också. Och det här har vi också fångat. Life in the Woods, Acrobat, Let Me Know. Alltså det här är en sån mindmelt. Så att det är svårt att berätta om det. Alltså svårt att förklara idag. För idag kan vem som helst av er gå in och lyssna på detta på YouTube. Och faktiskt även klaga, som många gjorde. Det är för dåligt ljud. Bandet svajar på The Daisy. Och det är väldigt dovt ljud på replokalstapen. Och piss i era öron, säger jag. Verkligen. Dra åt helvete. Det skräder jag inte orden för. Därför att ni kan sitta där och lyssna på första plattan. Gör det. Fine. Det bryr jag mig inte om. Men att få vara med om när The Daisy inte släpptes, utan när den bara dök upp till en liten krets människor. Att kunna sitta och lyssna på den här fångade dagen i juni 73. Vi vet att några månader senare så ska Ronald DeFeo slå ihjäl hela sin familj i ett hus som ligger bara 5 minuters promenad därifrån. Ronald DeFeo var en ökänd missbrukare i stan. Och han kan mycket väl ha varit på gigget, för han var överallt där det fanns billig sprit och The Daisy var mest kända för sin billiga öl. Att man har fångat den här dagen, en timme av den dagen har man fångat i ljud. Så att det vi hör, det är luften, det är tiden. Det är det som är hela grejen med bootleginspelningar för mig. Att man har fångat, man har kapslat in en liten, liten del av tiden och låtit den leva kvar. Inte som studioskivor där man döverdubbar och, ja, ni vet, man har spelat in en skiva på ett år för man lägger fisset på lördagen och man lägger G-et på måndagen. Det fångar ingen tid för mig. Det kan fånga en tidsanda, men det fångar inte tiden. Däremot När man spelar in Louis Armstrong med King Oliver's Jazz Creole Orchestra 1923, då fångar man tiden, du fångar den dagen, du fångar exakt den minuten den dagen i ljudform. Och att få vara med om det med Kiss och 1973, vilket vi inte hade varit innan förutom nyårsaftoninspelningen, det är alltså, det är fortfarande så magiskt för mig. Så att jag faktiskt tar illa upp när folk klagar på inspelningen. Med all rätta. För att folk som inte uppskattar och förstår den historiska signifikansen av att någon stod där och bandade detta, eller det var ju Eddie Solan, det vet vi. Den har enligt mig, det är ett väldigt elitistiskt synsätt, men du äger inte rätten att uttala dig om du inte förstår vad du lyssnar på. Så tycker jag. Så där satt man en tidig morgon och lyssnade på ytterligare två versioner av Let Me Know. Men det var inte slut där heller. Nu har vi 7 versioner av Let Me Know. Tiden har gått så pass långt fram och jag kan ändå känna, jag är glad att The Daisy och Replocast-inspelningen läckte ut. Därför att de som lyssnar och gläds åt den är såklart många fler än surfittorna som inte gläds åt den. Och det är ju för er vi gör allting. Det är till och med en som har varit inne nu och gjort en tumme ner på Stockholm 84-filmen med Kiss. Det är säkert någon som tycker att 80-talskiss är skitdåliga, och det är helt okej att tycka, det bryr jag mig inte om det minsta. Men om den personen hade vetat att jag har letat efter filmen i 32 år, att det tog mig ett dygn att slänga på ljudet på skiten för att han sen ska kunna sitta framför sin skärm, jag antar att det är en hand, det är alltid medelålderskränkta män. Att han ska kunna sitta där och ge tummen ner på den för att han tycker att de spelar för fort. Bajs i ditt öra, vem du än är. Bajs i ditt öra. Jag tycker din dotter är ful. Skitful. Jag tycker du är ful. Jag tycker din mamma är ful. Jag tycker hela din släkt är fula. Så har vi sagt det. Nu blev jag arg. Märkte ni det? Nej, det blev jag inte. Jag tycker bara det är lite töntigt att inte ens kunna tacka för arbetet som någon annan har lagt ner, utan bara, jag har rätt att uttala mig och då ska jag göra det. Och det här är tummen ner för Under the Gun, det är en jävla dålig låt. Ja, visst är det. I vilket fall, tiden går ytterligare lite fram och jag ska göra en föreläsning. Det är 3 år sedan nu som jag och Carl bestämde oss för att, nej, men vi gör någonting på Kiss 40-årsjubileum. Och jag kunde då inte riktigt ana vad som skulle komma. Jag fick tillfälle att ta del av lite filmer som folk inte har fått ta del av i stor utsträckning fortfarande. En av filmerna nämns redan i Kiss Alive Forever-boken och är den tidigaste kända, eller fram till Coventry var det den tidigaste kända filmen på Kiss, men idag är det den tidigaste kända färgfilmen på Kiss. Den 26 januari på Academy of Music i New York. Det vill säga bara 26 dagar efter nyårsafton är de tillbaka på samma ställe. Så det är ju nästan som att ha en film från nyårsafton. Paul Stanley har banditmasken och den enda gången så har han den här fula paljettgrejen på högerbenet. Mycket konstigt direkt. Och det är 2 minuter. Och de filmarna har inte fångat så mycket. Lite Black Diamond och fångar de exploderande trumpinnarna. Men det första han fångar är Let Me Know. Slutet på Let Me Know. Sing-along-grejen i Let Me Know. Det här vet ju inte de som bara sitter på filmen. Utan det vet ju den i min bekantskapskrets som har synkat ljudet på den. För det är ju sånt vi pysslar med, vi arkivister. Det är att synka ljud på Super 8-filmer. Det är roligt. Och tråkigt, för det tar lång tid. Men när man väl, då fick vi alltså film, ytterligare en film på Let Me Know, även om den inte är komplett. Men vi fick på Sing-along-grejen och färgfilm. Återigen, det här är ju helt mindmelt så det saknar motstycke. Och jag fick tillfälle att visa upp denna för några på en eller där, 2 föreläsningar, va? Först körde jag den i, eller nej, det var nog bara i Stockholm kanske som jag kunde köra den. Jätteroligt och jag hoppas att ni uppskattade den. Den har aldrig läckt ut. Det läckte ut snuttar av den när de här Kurt och Jeff gjorde reklam. De gjorde en fake tv-reklam för första plattan. Då använde de sig av snuttar av den som bild och sen så studioversionerna av låtarna som ljud. Nej, en gammal radioreklam som ljud, ja. Så 50 sekunder har funnits ute men den finns inte kvar på YouTube, jag vet inte varför. Men den kompletta 2 minuter finns inte. Möjligen läcker den ut någon gång, men ja, återigen, den kommer inte att komma ut från mig i alla fall. Utan om någon vill se den så välkomna, ni får komma hit och titta. Men ja, det mesta läcker ju ut förr eller senare. Men vi står jäklar i mig inte stilla ännu. 8 versioner av Let Me Know. Och så händer det som då, alltså man inte kunde drömma om, därför att man visste inte att det hände. Det kommer en publikinspelning. Den har nog inte läckt ut ännu vad jag vet. Jag har inte sett den på någon sån här jäkla Godfather Records eller något i alla fall. Men det kommer en publikinspelning från Asbury Park i New Jersey den 25 juni 1975. Ni hörde rätt, 4 dagar efter Cleveland, där vi då har en Let Me Know soundboard-version, så är det någon som har stått och tejpat Kiss i en absolut typisk kassettbandsinspelning från 75. Den är inte jättebra. Den är okej. Och hör och häpna. Standard Alive-set där, eller standard Rest to Kill-set, förutom extra numret, som är Let Me Know i den slitnaste versionen jag någonsin har hört. Det är så tydligt att de har bara lagt in den för sakens skull. Och denna publikinspelningen av Let Me Know där bekräftar ju på sitt lilla sätt, inte 100%, men den gör ju i alla fall det mer logiskt att vi har en Let Me Know 4 dagar innan också i Cleveland. Tanken är väl att, de kör ju inte Watching You heller på denna tiden, men den är ju ändå med på Kiss Alive. De kör inte Parasite här heller, men den är ändå med på Kiss Alive. Jag antar att de kör lite, de har ju inte de här strikta reglerna för showen ännu som de kommer att ha på 77-78 och så vidare, när de sällan byter låtar. Så de har ju lite mer möjlighet att gå lite bananas. Och jag antar att de gör det. Däremot så, vi har ju inga belägg för att Two-Timer spelades och så vidare, för det som finns utgivet senare är ju, det är ju påhittematerial. Men jag tycker det var så jäkla roligt att få den juni-inspelningen 75, därför att som sagt, den ger en slags legitimitet, en slags bekräftelse till att då är Cleveland-inspelningen i alla fall hyggligt äkta också. Så 9 inspelningar totalt med Let Me Know, min favoritlåt. Det började med en, nyårsafton 73-tejpen, som ju ändå har funnits ute i alla år. Och så fick tiden gå. Och det är väl det bästa sättet på hur tiden går, det är att se vad som har hänt. För man kan ibland tycka att det händer aldrig någonting. Men jo, det gör det faktiskt. Jag läste en jätteintressant krönika i Rue Morgue Magazine om skräckfilmer igår, om att VHS-samlandet har fått en ny revival bland yngre som inte ens var med när det existerade VHS-inspelningsbara band och så vidare, och som aldrig bytte några band på 80-talet utan som har födda efter, och som tycker det är lite kitschigt att sitta och glo på skräckfilmer i VHS-kvalitet. Och även om jag är den första människan i världen till att vurma för att det var bättre förr på många sätt, så skulle jag ju aldrig vilja leva i en annan värld än denna. På det sättet att vi idag kan se skräckfilmer i korrekt aspektratio, i Blu-ray-format kan vi få se Halloween, då en av världens genom tiderna bästa filmer. Och det finns ju inget som gör den bättre av att se den i sämre kvalitet, utan vi genomled den tiden för att få det så bra som vi har det idag. Och det är lite samma det där med bootleg-inspelningar. Vi har ju massvis av filmare som länge höll på sina tejper, men nu börjar de ju dö av. De är ju över 50 allihopa, så nu kommer hjärtinfarkterna. Så nu är det ju många band som kommer gå till spillo. Och där många filmer som släktingar inte bryr sig om, som bara kommer att åka i soporna. Jag tänker framförallt på, jag såg en, nu ska vi se vilken var detta. Ja, det spelar ingen roll, men det kommer många deluxeutgåvor nu med grejer och sånt som är från folk som har samlat genom åren som har kunnat bistå skivbolag och så vidare och bevarat grejer som banden själva inte brydde sig om. Kiss har ju aldrig bevarat något. De filmar ju ingenting själva på 70-talet överhuvudtaget, trots att de påstår det. Spela knappt in någonting, utan det var när det var någonting att de hade skärmar och så vidare. Då kunde man tänka sig göra något. Det var ju... Men alla de här betatejperna är ju bevarade av fans. Det är ju ingenting som Kiss själva har brytt sig om. Det är vi som letar fram grejerna. Så det är en fantastisk tid att leva i. Och det är en fantastisk tid med YouTube och så vidare. Att det är lättillgängligt också för fler. Men det betyder ju även att man får tummen ner på grejer som verkligen inte förtjänar tummen ner. Men det handlar ju ofta om okunskap. Man vet inte vad det är man lyssnar på. Så att jag sitter här idag med 9 versioner av Let Me Know. Det är ju en dröm. Och det är ju något jag måste vakna varje dag och vara glad för. Det är någonting som jag verkligen måste tacka för varje dag. Alla er som har kämpat genom åren, jag är en av er. Jag kämpade också för att få det bättre och få tag i mer. Men jag tackar ju alla er som gjorde det möjligt för mig att kunna sitta här och prata om de 9 versionerna av Let Me Know. Jobbet ni har gjort för att bevara många olika band och deras image och deras namn och deras karriärer, det fattar ju sällan banden. De ser ofta fortfarande bootleggers som piratnissar som ska tjäna pengar. Men även om det var pengar inblandade på 80-talet. Och även om jag, visst jag har också sålt videoband en gång i tiden. Men det var ju för att, så att säga, jag försöker inte legitimisera det. Men det var ju för att kunna hålla mitt eget missbruk igång. För varje krona jag fick in så spenderar jag ju 30. Och för varje 100-lapp så spenderar jag ju tusentals kronor. Så att det är ju inte det att jag sitter här idag med ett bankkonto, utan det är ju fortfarande på noll, såklart. Som det ska vara. Det är ju, vi får ju inte ta med det när vi dör en gång, så att det finns ju ingen anledning att sitta här och hålla på en massa grejer som jag inte måste hålla på och så vidare. Jag har ju med glädje kunnat släppa ut grejer genom åren som har gjort folk glada. Och det finns ju folk idag som fortsätter den traditionen. Vi har ju en fantastisk YouTube-kanal, Kiki, Bettan och Lotta, som släpper ut de kända cirkulerande inspelningarna från 70-talet. Och snart är ju hela 70-talet uppe där. Det var ju en dröm att kunna få lyssna på så många inspelningar. För sen är ju många av de tejperna helt värdelösa. Det tycker ju till och med jag att gud vad dåligt ljud. Men den finns. Och det är bättre att den finns än att den inte finns. Kan man ju tycka. Ja, det blir mycket osammanhängande pladder idag. Vad jag ville ha sagt är att vi har 9 versioner av Let Me Know. Och det är bra. För Let Me Know är en fin låt. Så om vi då, ska vi sammanfatta det här podden idag med... Vad har vi? Vi har The Daisy 73, första versionen av Let Me Know. Sen har vi Bell Sound-demon som är inspelad oktober. Och då har vi även en replokalsversion av Let Me Know någon vecka kanske innan. Slutet av 28 september eller vad det är. Sen har vi videon från The Coventry 22 december 73 och nyårsafton 73. Det är de första 5. Och sen har vi 4 till. En snutt av Let Me Know på filmen från den 26 januari 74, Academy of Music. Vi har Washington-tapen den 25 mars. Vi har Soundboard-tapen den 21 juni 75 i Cleveland. Och vi har publikinspelningen från Asbury Park den 25 juni. Där är de samlade Let Me Know-arna. Jag räknar såklart inte med convention-inspelningar och jag räknar inte med att den är körd på Kiss Cruise och sådär. Utan den här podden kommer, som de flesta av er vet, att hålla sig till det som jag tycker är det magiska Kiss. Och det är Kiss fram till och med 1995. Möjligen sträcker jag mig bortom och tar med Reunion eftersom vi börjar närma oss en sån tid också. Men därefter så lämnar jag över till någon annan att plocka ut bollen och gräva ner och forska och prata, eftersom mitt intresse inte alls är på en jämförbar nivå med åren som har varit de senaste 20 åren. Man kan inte gilla allt heller och man måste inte gilla allt, utan man får lov att välja, och det gör jag. Tack för att ni har lyssnat idag. Jag hoppas att den här lilla surprispodden gladde någon i alla fall. Det var väldigt roligt att prata. Kul för mig själv att ha sammanfattat de här Let Me Know-versionerna också. Får väl ta tag i och dra igång Coventry eller någonting. Jag känner ett litet behov av det nu. Vi går in i Halloween. Nu finns en Halloween-podd på min andra podcast i Alex Soffa. Om man vill lyssna på lite Halloweenigt. Där finns en Halloween-podd från förra året också. Men årets podd är nyare eftersom den gjordes nyss. Vi kommer att höras om en månad. November är en tung månad för mig rent jobbmässigt och väldigt spännande månad. Men vi kommer att höras i november därför att den 19 november står jag med mina vänner Carl Linnaeus och Jimmy Rudolfsson på Belzebubs scen med vårt nystartade band 10 East 23rd Street och spelar alla de där låtarna som Kiss själva inte spelar eftersom ingen vet vad det är för någonting. Från de tre första skivorna. Vi ska försöka stöka till det. Vi ska försöka fånga den där eftermiddagen, kvällen, juni 73 till er. Fånga den andan så att ni kan njuta lite av låtar där. Vi har en Facebook-sida för bandet också. Det finns t-shirts att beställa. Carl tryckte upp några, en exklusiv liten skara t-shirts och pins som man kan beställa via Facebook-sidan. Och ni kan självklart gå in och gilla Alex Room Service på Facebook också. Om ni vill ha oväsentligheter i ert Facebook-flöde. Men framförallt så kommer vi att höras i slutet av november. Eftersom nästa podcast helt och hållet kommer att tillägnas Eric Carr. Det är 25 år sedan han lämnade oss. Hans arv har inte blivit mindre och saknaden kommer aldrig att försvinna. I alla fall inte från mig. Så tack för att ni har lyssnat idag. Ut på de sociala medierna och gör någonting roligt eller strunta i det. Ta hand om er och så ses vi om en månad igen. Eller hörs i alla fall. Eller ses. Man vet aldrig. God afton.